Okej, idag ska vi försöka prata om partiets finansiering.
Kommer Kalla faktas avslöjande få någon betydelse i valet?
Och det här presidentfighten mellan Ulf och Magda, kan det handla om vinnarskalle mot silvermedaljören?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
Sveriges Television har ju partiledarutfrågningar nu eftersom det är val snart.
Ja, det är val, ja.
Och strax. Det har varit de två statsministerkandidaterna, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, alldeles nyligen. Och vi ser ju ett konturen av ett presidentval framför oss.
Ja, åtminstone om Socialdemokraterna får välja. För de vill ju det. I hela sin kampanj bygger ju på Magda, Magda, Magda.
De har till och med kepsar med Magda på. Man trodde ju att hon skulle tycka att det var... Alltså när tidningar kallar partiledare för smeknamn så blir det ju alltid en så här sexist diskussion. Man trodde ju att det skulle bli det om Magda. Men de har tryckt upp det på kepsar.
Ja, och det enda som finns med smeknamnen är att Moderaterna har börjat använda ett annat. Alltså inte Magan. Officiellt, men i moderata Twitterröster. För att liksom reta så skriver de Maggan.
Mm.
För att det ska på något sätt trolla igång någonting. Finns det någonting man kan säga om Ulf då? Uffe. Uffe Tuffe.
Tuffe Uffe.
Ja, det blir det. Ja.
Jag heter ju Margareta egentligen.
Ja.
Och så att jag har ju också alltid blivit kallad Maggan på ett hånfullt sätt. Det är ett väldigt...
Vet du vad vi reclaimar det här och nu? Maggan, får jag fråga dig, kände du att den andra Maggan var presidentlik i sin utfrågning?
Nej, men det intressanta var ju att Magdalena Andersson, det var en timme, det är väldigt långa utfrågningar, en timme långa. Det är svårt att
så de har tid så länge, med lite trams emellan.
De hinner ju med flera ämnen, men de hinner ju också visa upp personerna ganska mycket. Jag vet inte om ni noterade att Magdalena Andersson sa stopp flera gånger till utfrågarna.
Jo.
Vid tre tillfällen tror jag. Och att hon liksom, när hon sa det också kom på sig själv, kände jag som tittare. Och förstod hur liksom otroligt osympatiskt det såg ut.
För att hon är väldigt rak och tydlig där. För och den andra sidan hon hade, det var ju lite som i terapin. Oj, om du hör att om jag gav dig intrycket att inte Socialdemokraterna tar fullt ansvar för varje gängmord och varje person som sitter i en sjukvårdskö, då måste jag ju be jättemycket om ursäkt för det. För det där var ju också den andra delen.
Ja,
hon hade den och det här och den väldigt kantiga eller hårda. Eller liksom, det fanns ju ingenting som var mjukt socialt. De är ju ytterligheter här. Alltså Ulf Kristersson sitter ju i den där partiledarutfrågningen och så skrattar han som han gör. Och så skrattar han för ofta och på fel ställen, så att det liksom ger ett intryck av att du inte är här och gör någonting på allvar och seriöst, och du känner dig ju jätteobekväm och därför skrattar du så du ska känna dig bekvämare och försöker skratta bort svåra frågor. Medan Magdalena Andersson drar ju aldrig på smilbanden.
Nej, men
utan
det där...
är ju, hon ser ut som att hon vill slå till Anders Holmberg. Ja. Alltså med knytnäven helst.
Men och det där stoppet är ju, man undrar ju så här, är det så hon talar till sina medarbetare? Var det så hon pratade till Mats Persson i förhandlingarna om budgeten i januariavtalet?
Är inte det ett väldigt tydligt sätt att kommunicera? Stopp, inte mer data från dig.
Ja, det var i alla fall avslöjande. Jag uppfattar nog inte Ulf Kristersson som nervös när han skrattar. Däremot har han ju liksom en lite... Nej, men det finns ju något inställsamt över det där skrattet. Mm. Så tolkar jag nog det snarare. Okay.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nu är vi ju inne på att recensera presidenternas personlighet. Och då finns ju den stora invändningen att det här är ju typ sossespinn. Det är ju just att gå i Magda-partiets ledband. För det kanske är sakfrågor som är viktigast, ideologi som är viktigast. Det skulle ju kunna vara det som gör att vi ser de siffror vi ser nu när vi tittar i opinionen.
Att det är så jämnt, menar du?
Ja.
Eller, ja.
Att det inte handlar om personlighet. Jag vill bara lägga in den aspekten.
Att själva liksom det här ämnet i sig är att gå Socialdemokraternas ärende.
Ja, eller bara missförstå väljarna.
Ja, men jag köper det, och då vill jag bara, innan jag ska fortsätta, ha till protokollet att förra valet så var ju positionerna och intentionerna från de här två partierna omvända. Då var det ju Moderaterna som gick till val på en personvalskampanj kring den här löpande nya partiledaren mot den här Socialdemokraternas partiledare som knappt kunde hålla i svara på en fråga och liksom ja, inte alls var kompetent, då var ju tanken från moderat sida.
Även Fredrik Reinfeldt har försökt det här tricket.
Jag tycker ju faktiskt att det här är spännande, för att om man tittar på den här valrörelsen hittills så går den ju väldigt mycket Moderaternas väg. Alltså vad är frågorna som diskuteras? Vad skrivs det om? Vad ställs det frågor om? Vad är på agendan? Det är Moderaternas frågor, de som de vill ha i den här valrörelsen.
Det är brottsligheten.
Brottsligheten, kärnkraften eller energifrågan. Och sen är det egentligen inte så mycket mer hittills. Alltså det är inte ett val som präglas av skolfrågan som Socialdemokraterna har pratat om att de vill att valrörelsen ska handla om. Eller sjukvård för den delen. Och då borde det ju också gå mycket bättre i mätningarna för Moderaterna. Men det
jo,
gör
men alltså,
det ju inte.
Det är ju klart att det är, så ser väl många det internt också i Moderaterna i min bild, att det är ett underbetyg att man i den tid vi har med liksom fler och fler skjutningar, att det inte går bättre för oppositionen efter 8 år med Socialdemokraterna.
Ja, men, och är
väldigt
det då
många kurvor pekar åt fel håll, och också så att framtidstron hos svenskarna blir ju sämre och sämre.
Ja. Och är det då förbjudet att ställa frågan, vad är det som är fel? Om det inte är valet av politik som är fel och frågor, är det då inte partiledaren som är felet? Och så, för då kan man ju titta på de mätningarna. Och där är det ju, nu har jag tittat på 4 institut som frågar på lite olika sätt. Normalt när man gör det här partiledarförtroendefrågan så får ju folk säga om de avskyr eller om de älskar. Och sen så gör man ett balansmått. I Novus så har Magdalena Andersson 30%. Ulf Kristersson har -15%. I Ipsos så har Magdalena Andersson 19%. Ulf Kristersson har -12. I Ipsos så är det liksom Magdalena Anderssons nivåer är rekordhöga. Så där höga har de inte varit sen liksom Reinfeldt och Göran Persson. Sifo ställer också frågan om vem man helst vill se som statsminister. Alltså formulerat på lite annat sätt. Och där är det inte balansmått. Men där svarar 54% att de helst vill se Magdalena Andersson. Och 34% att de vill se Ulf Kristersson. I Demoskop samma fråga. 46% Magdalena Andersson. 40% Ulf Kristersson. I den mätningen är det av någon anledning lite tajtare.
Det är den Moderaterna själv gärna visar upp när man pratar om förtroendesiffrorna och hur ska ni klara ett val mot Magdalena Anderssons förtroendesiffror. Då säger de, men titta på den här demoskopmätningen. Även folk som har förtroende för Magda vill gärna se Ulf som statsminister.
Till detta ska du säga så i de partiledardebatter, alltså Expressens och Aftonbladets, där det har mätts 3 mätningar, så har Ulf Kristersson vunnit alla de 3. Så det kanske möjligen är en nyansering. Men hur man än vrider och vänder på det så är det så här, i förtroende så ligger Magdalena Andersson så mycket högre och har gjort det stabilt och det blir ingen förändring. Varför lyckas inte Ulf Kristersson få högre personförtroende?
Tror du det är för att han läser många böcker?
Som bokläsande person vill jag absolut svara ja. Men jag tror inte det är en tillräcklig förklaring,
nej,
faktiskt.
Nej.
Vill jag nog också säga.
Nej. Jag brukar ju skämta ofta om att du och Ulf Kristersson är så himla lika. Ni brukar också samtala om saker som ingen annan bryr sig om med varandra. Och, så jag tänker att du har en viss... Nej, men alltså,
jag åkte ju kampanjbuss med dem häromdagen.
Jag tänker på att du förstår honom. Du kanske kan göra den här analysen. Nej?
Jag vet inte. Jag åkte kampanjbuss med dem häromdagen och då var jag enda journalisten. Men jag fick inte prata med honom alls. För han var upptagen med något möte eller att han skulle vila eller så. Så jag bara satt där.
Gud vad mysigt att kasta sig in i någons vila. Så här lite inception i en drömvärld. Viska in frågorna och hoppas kunna få vara med. Kanske få något svar. Det.
Ja, men ett svar är ju att han skulle utstråla för mycket vekhet.
Alltså, vad betyder det?
Att han inte verkar vara tillräckligt mycket av ledare.
Men förlåt, okej, självhatande kortismen som händer just nu.
Ja, alltså här pratar...
Förklara vad detta betyder.
Här pratar
det är väldigt tydligt.
Att du menar att Tobin är 1,70 precis som Ulf?
Ja. Ja. Och säga att det här skulle vara en sak då, att manlighet ska recenseras i centimeter. Och det är tydligen bara också manlighet som jag på något sätt säger är styrka. Ja,
Magdalena Andersson är ju otroligt kort, tänkte jag på igår, den här utfrågningen. Hon är så, alltså nu är i och för sig Camilla Kvartoft väldigt lång. Men, ja.
Jo, men det här är ju inte en ovanlig förklaring om man pratar med liksom politiska människor i Moderaterna och i andra partier. Så förekommer ju den där. Jag tycker nog att den är lite för vulgär eller för ytlig.
Jo, fast de säger faktiskt, de är ju ännu mer vulgära. De säger ju inte det här Ulf är för kort, utan de säger Ulf sitter ner när han kissar. Det är ju ett återkommande säg från att liksom, det här är ju väljare som ofta då har kanske har lämnat för SD, liksom, gamla M-väljare som har lämnat för SD och som på något sätt är besvikna på Moderaterna och läser in även, tror jag, en sakfråga i detta. Jag vet inte.
Men andra jag har frågat så kommer man mer på mer spännande saker. Alltså, de är ju så här, är han att lita på?
Det här alltså, är ju en mer legitim sak att prata om än att säga så här, de fysiska förutsättningarna hos den här människan, men om det är en politiker, då är det väl så här, hur hans tidigare utsagor rimmat?
Ja, och då tar ju de upp så här, ja men det här löftet i Hedifrid om SD-samverkan inför förra valet, som väl Moderaterna lite bestrider att det har skett i och för sig. Det finns ju ett fin korsklippning på vad han säger om SD i Almedalstalet 2018 versus vad han sa i Almedalstalet nu.
Låt oss vara ärliga. Vi har många problem som har koppling till invandring. Men Sverigedemokraterna skyller nästan allting på invandring. Då underskattar man faktiskt Sveriges problem på riktigt. Inget annat parti har som Sverigedemokraterna i stark motvind stått upp för att vi inte kan öka invandringen om vi ska ha en chans att klara integrationen.
Men i grunden så är det ju inte så mycket skandaler kring honom, utan mer... Han har sagt någonting och sen ändrat sig.
Jo, men det intressanta här är så här, hur kan det vara en svaghet för Ulf Kristersson men en styrka för Magdalena Andersson? För hon använder ju hela tiden det. Ja, jag ändrade mig om NATO. Det gör mig till en bra ledare som gör det som är bäst för Sverige.
Jag menar, sossarna har ju svikit på hur mycket som helst i sakpolitik. De senaste mandatperioden eller två.
Ja, men hon går ju i princip på val till så här, jag tänker inte lova något för jag kommer ändå ändra mig om situationen kräver det och det kommer ni tycka är bra. Så att, varför skulle det där vara dåligt för Ulf men bra för Magda?
Och då är det några som tycker sig ha en ännu mer raffinerad förklaringsmodell här. Och den skulle vara då att problemet med Ulf Kristerssons personförtroende är att han som person splittrar sin egen väljargrupp.
Hur menar
alltså,
du?
Att varken de, alltså han, att han är från början en liberal, intellektuell person som vill ha öppenhet, optimism, alltså hela 90-tals Moderaterna så att säga. Storstadsmänniska, globalist eller globaliseringsivrare. Alltså de mörkblå, de har aldrig egentligen gillat honom och gör inte riktigt nu heller. Och de ljusblå, som han var eller är en utav. De gillar honom inte nu därför att han har gjort de förändringar i politik och i samarbetsinriktning som han har gjort. Så det är ingen som älskar Ulf på riktigt. Utan det finns en del som, ja, okej, vi har honom.
Men är det inte bara så enkelt som, alltså jag tycker mycket av detta låter raffinerat då, men, okay, men skulle man inte också kunna tänka sig att det är så enkelt som att Magdalena Andersson hade tur på ett sätt och fick hantera flera kriser, vilket gör att väljarna automatiskt liksom ser, hon har fått chansen att visa upp någonting som Ulf Kristersson inte har, och då ser man henne som en
statsminister, auran kommer naturligt, hon har gjort saker och
då, ja, hon har gått i den här parken i Vita huset med Joe Biden, alltså nej, men det, alltså det blir inte jämnt. Det är som förutsättning, utgångsläget är ju inte jämnt.
Du säger som ett barn, det är orättvist.
Ja, men nej, men jag bara tänker att det kanske
Löfven var så dålig på debatter så att hon bara kan prata utan att kräkas gör att hon bara säger wow, retoriskt sossegeni.
Ja, men jag tänker mer så här som Anders Borg efter finanskrisen, mm, som människor hade jättehögt förtroende för.
Ja.
Alltså att ha varit finansminister, bara det väcker ju förtroende hos vissa kretsar som tycker så här, wow, de jobbar sent på natten och mycket tabeller och så.
De kan säga nej.
Excel. Alltså det, nej men, jag vet inte, men det är
säga nej och Excel. Men det här är ju på något sätt väldigt spännande om de svenskarna går igång på det. Excel, de kan säga nej till orimliga utgifts liksom.
Ja, men det finns ju en kompetenssak där, mm, för en del grupper tror jag.
Ja, men då har Ulf Kristersson varit socialförsäkringsminister. Det är lite liksom, det är svårare att komma från det, tänker jag.
Men okej, okay, om vi säger att det är legitimt att vara inne på personlighetsdragen, inte utseende mobba, men finns det någonting, okej, okay, nu väcktes det en så här, går det att utseende mobba, Magda? Vi ska inte ge oss in på det.
Nej.
Nej,
man får inte prata om kvinnors utseende.
Då har vi avfört det från protokollet. Då vill jag säga, finns det ett sätt för Moderaterna då, eller den andra sidan, att ge sig på Magdalena Anderssons personlighet?
Ja, men det väldigt tydliga som man ser nu är ju att man går på det här som det pratades mycket om när Magdalena Andersson valdes. Alltså hennes lite aggressiva beteende, hennes humör, som det ju, ni minns den stora diskussionen som var i när Stefan Löfvens efterträdare skulle utses.
Ja,
det var det ju det enda man pratade om.
Ja, den har också funnits från socialdemokrater.
Absolut.
Jag har sagt det här förr, men i alla personporträtt jag någonsin har skrivit om Magdalena Andersson och i intervjuerna inför dem, så har det alltid varit ett tema.
Ja, jag tog ju med det och kastade det i ansiktet på Magdalena Andersson när jag gjorde en intervju på P1 och var så här: är det för att du är så elak som ni har förlorat Liberalerna? Och då så gjorde hon skrattet. Nej, det är faktiskt inte mitt humör som har att göra med blabbi blabbi. Och då kände jag så här: jag skiter i om Sveavägen lagt x 100 000 kronor på att coacha henne för ett sånt genuint eller fejkat genuint skratt där. Det var liksom, jag blev övertygad om att hon visade någonting, liksom,
som sagt, någon mänsklighet.
Precis, hon kunde hantera arghetsfråga.
Men utan att bli arg. Det var ju ändå imponerande på något sätt. Jag förstår vad du menar. Men det var ju det här toalettbråket på Expressens före Expressens debatt var det nog förra veckan.
Berätta, vad hände?
Det här Expressen,
var du på toaletten?
Nej, men Expressen har ju själv rapporterat om detta, att Magdalena Andersson på en toalett med många människor närvarande hade skällt ut Ebba Busch för att socialdemokratiska valaffischer som Magdalena Andersson ser från sitt fönster i Sagerska har rivits ner och ersatts med Ebba Busch-affischer.
Rivits ner vet man inte, men de har försvunnit.
De har försvunnit. Någon måste väl ha tagit bort dem då.
Ja, men då säger väl Kristdemokraterna att det var inte vi som tog bort dem.
Ja, men någon måste ha.
Jag ville bara att deras sida av saken skulle få komma fram.
KD säger ju att de har absolut inte gjort detta. Men Magdalena Andersson sa att jag vill ha tillbaka affischerna. Det är kanske lite fattigt i Socialdemokraterna just nu, oklart. Men, och detta ska ha blivit då ett bråk. Och Magdalena Andersson har också bekräftat detta. Ja, detta hände. Jag sa att jag ville ha tillbaka affischerna. Och det gjorde hon i Sydsvenskan i veckan. Och det här ser man ju att höger Twitter sprider väldigt mycket för att återigen få fram, är detta en rimlig statsminister som skäller ut någon på en toalett inför andra människor.
Förlåt, om vi försvarar det här. Nu tänker jag på Sanna Marin här och festande. Det tycker jag alla var charmigt. Är det vansinnigt att vara en person som skäller ut på en toalett? Ja, okej.
Okay. För en valaffisch. alltså det hände ju mycket saker på damtoan, ja. Men som jag fattade så var det här en unisex-toaletten. Så att då känner jag att det är andra regler. Som
men, det, men det här verbet skälla ut är väl också eventuellt omdiskuterat. Men det spännande i den här saken och som är ju poängen som du far efter, tänker jag att här, de tar ju alla tillfällen i akt, högern, att använda det här. Det är ju hur Ebba Busch svarar när Expressen ställer frågor om vad var det som hände där egentligen. Hon gör otroligt, jag kan inte citera dem nu, men otroligt eleganta svar för att så här, å ena sidan, jag blev ju inte jätteupprörd och det var väl inte så farligt. Men å andra sidan samtidigt naila fast att här var det ju en galen hysterika. Som, alltså antydningar åt det hållet att en galen
hysterika som Argbiggan.
Ja, men och då såg jag sen att människor på Twitter började skriva sina egna Magdalena Andersson historier när de har blivit utskällda av Magdalena Andersson eller varit
Me Too, fast liksom Magda Too.
Och jag har också en Magda anekdot som jag skulle vilja berätta. Det var så här, det var på sjätte våningen i riksdagshuset. Sveriges Radio har ju en studio där. Jag jobbade på Studio 1 vid denna tidpunkt. Det hade varit finanspolitisk debatt i riksdagen och jag skulle referera den i Studio 1. Det är ju väldigt svårt att referera en typ av jättelång, många timmar debatt i Studio 1. Men det skulle jag göra. Och sen så skulle Magdalena Andersson, finansminister, och Ulf Kristersson, finanspolitisk talesperson för Moderaterna, ha debatt efter. Och Ulf Kristersson var lite tidig och satte sig på en plats och så satte jag mig mitt emot honom för att jag skulle ju vara med i radio först, så att säga. Och så kommer Magdalena Andersson in och ser att jag liksom sitter på hennes stol och blir mycket irriterad över detta. Och jag säger, men jag måste vara med först. Och hon bara, jaha, men är det där mitt vatten då? Och blir liksom, och jag blev jätterädd för henne. Det var jätteobekvämt. Och då hade jag suttit där med Ulf Kristersson innan som är väldigt trevlig. Vi hade haft ett lugnt samtal om någonting.
Så den här persondynamiken kanske Magda har fått en del feedback på?
Ja, men jag tänker att det där var ju en väldigt liten sak. Ja. Men det var tydligt hur många i någon slags högervärld som vill sprida den här bilden hade liksom en sån story att säga, jag träffade Magda och hon var otrevlig.
Men sen är ju frågan, för det här är ju ledaregenskaper som är det vi liksom far efter, och det är ju vagt i sig. Frågan är ju bilden av Magdalena Andersson som att hon blir arg, är stenhård, osympatisk. Är det verkligen till 100% negativt om man vill bli betraktad som en ledare?
Och är det framförallt det från högersidan? För att jag tänker så här att det kan man tycka så här, ja vet du vad, ditt lilla snöflinga, faktatrumpar känslor, den här känslan av att så här, vet du vad, kalla mig att jag har en diagnos eller någonting, men nu finns liksom, det finns en tydlighet som jag kan tänka att högra sidan uppskattar extra mycket, medan om man vänder på det hela och tänker de här angreppen på den veka Kristersson, det är nästan kanske lite konstigare, särskilt om man tar in liksom vagare rykten och sånt där som alltid på något sätt går ut på han är ätstörd, han är liksom på något sätt bryr sig så för mycket om sina tjocka vader, på ett sätt som känns så här, men det där är ju nästan någon så här vakt homofobisk eller sexistisk mobbning som känns så här konstigare om man skulle tänka att den kom från vänstersidan. Förstår ni lite vad jag är ute efter? Att så här, högern gillar att liksom de försöker så här, argbiggan, den kan man inte tämja, och höger väljer bara, jag gillar det, medan så här vänstern bara så här, han är omanlig.
Men kommer det vänster ifrån då? Kommer det inte från höger om Moderaterna?
Det kommer från alla håll skulle jag säga. Mm. Det allmänna ifrågasättandet. Anekdotiskt så upplever man ju också att det är...
Ja, men det där sexistiska menar jag. Ja, det kanske det kommer från.
Ja, fast frågan är ju vad som... Det är det som är frågan. Frågan är vad ligger under Ulf Kristerssons relativt låga personförtroende?
Men det är ju relativt lågt i relation till Magdalena Andersson. Det var ju inte lågt i relation till Stefan Löfven till exempel.
Nej, men på den tiden, eller vi har ju haft en epok långt, säger de opinionsmätarna, där ju allas personförtroende har legat anmärkningsvärt lågt. Så det är ju som, med Magdalena Andersson så är det en som tar sig tillbaka till vad som förr var normala nivåer. Och där ja, klarar ju inte Kristersson att ta sig upp helt enkelt. Men det är, och då menar jag att liksom, det är ju så svårt med ledarskapsegenskaper. Gränsen är så hårfin. Man kan ha en kampanj mot Magdalena Anderssons humör och tro att man får fram liksom den lätt misogyna, hon är en galen hysterisk kvinna. Henne kan man inte lita på. Men den kan lika gärna kanske resultera i, oj, här har vi en stenhård ledare som vet vad hon vill och inte tar skit.
Tänk när hon hade hucklet på sig förr i tiden när hon skulle fira nationaldagen. Den hårda bondmoran.
Och då menar jag att det borde ju vara så med Kristersson att med samma sak, att så här, ja, det kan finnas en kampanj här om att han är den veka människan som ändrar sig och lyder under Jimmy egentligen. Och därför är han inte att lita på. Men den skulle ju lika gärna kunna slå. Här har vi en inlyssnande, sympatisk ledare som tar ansvar och verkligen kan få folk in i ett rum och få fram en kompromiss utan att bry sig om divalater och att liksom få hetsiga humörutfall åt det ena och andra hållet. Men där, de lyckas ju inte komma dit på något sätt, Moderaterna, med honom.
Frågan är om vi har kört fast i fel analys utav liksom ilska, vekhet. Du var inne på någonting väldigt spännande om en annan sorts skalle.
Frågan är om jag kanske inte säger emot mig själv. Ni hör ju lite hur jag famlar mig fram i den här materian än så länge. Men ja, jag tänkte ju på det där med skallar när jag såg de här partiledarutfrågningarna. Alltså, för Magdalena Anderssons, vad ska vi säga, kantiga, osociala, inte dra på smilbandet sätt, det tycker jag är ett uttryck för det som hon själv också brukar beskriva. Att hon är så förbannat tävlingsinriktad. Hon vill ju aldrig, alltså man vill inte tävla med Magdalena Andersson för hon är ingen god förlorare. Och man vill inte tävla med henne för hon tänker ta med fan vinna jämt. Och det är ju närmast så där, man ser hur liksom blicken går rakt fram och jag ska köra över Anders Holmberg och Camilla Kvartoft. Den tävlingsriktningen.
Alltså, förlåt, men det här är ju en sån spännande metafor. För är det en simbassing i Nacka vi tänker, hon liksom kastar de här små kraftiga armarna framåt, framåt, framåt.
Nej, men bara båda ett mål. Är ju, förlåt att jag avbryter. Vill du säga att hon skulle in i kaklet?
Nej.
Att hon snor Kristerssons line.
Nej, utan då bara den här känslan att vinnandet är det viktiga går ju alltid hand i hand med maktpartiet Socialdemokraterna. Och är det någon, jag har försökt tänka innan så här typ, är hon liksom plast, att det finns liksom ingen skam man kan kasta i Magdalena Anderssons ansikte, för det rinner av. Hon bara, men vi måste ju vara ett regeringsparti. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen. 4 år till. Det är inte konstigt att SSU sjunger dessa sånger, för det är den interna logiken. Och då är det ju så här, vi kan ju kasta allt ombord över bord, för att vet du vad en sak?
Alltså du menar sakpolitik och ideologi? Och...
Ja, för att det viktiga är liksom så här att en gång förlorade vi. Och vi mådde inte bra av det som parti. Och eventuellt inte Sverige heller. Men framförallt så mådde Socialdemokraterna dåligt av att förlora. Så nu finns det en sak. Vi kommer vinna. Och är det någon som vet så här, om jag måste lära mig att fejkskratta, om jag måste lära mig att vara passivt aggressiv, om jag måste lära mig att bara, hej Mette.
Hata invandring.
Japp, vi får liksom hit. Vi gör vad som helst. Den är så tydlig. Mm. För då kommer man väl till det här med att...
Men jag måste bara säga, alltså båda, jag vill bara invända lite, förlåt, men båda är ju idrottare. Mm. Ulf Kristersson har ju också tävlat.
Gymnast. Ja. Han gör jättefina simhopp. De är ju båda idrottare och gör mycket, säger det ofta. När jag ringt runt och pratat med människor om den här frågan, varför lyfter Ulf Kristersson inte i personförtroende, då har flera landat i, efter de här genomgångarna som jag har försökt redogöra för, jag säger ungefär så här. Men alltså, är det inte så här med Ulf att han alltid har kommit tvåa? Ända sedan Lycksele, alltså striden i Lycksele, ungdomsförbundet, han och Reinfeldt, så har han väl alltid liksom varit
En silvermedaljör?
Ja. Och det tyckte jag kanske var den mest fångande beskrivningen av situationen mellan de här två. En otroligt tävlingsinriktad Magdalena Andersson som vill vinna så mycket så att hon blir osympatisk. Och en...
Fast hon kan också fejka sympatiskhet när hon vet att det handlar om att liksom så här vinna.
Och då den här Ulf Kristersson som är trevlig men som aldrig tar guld.
I politikbyrån, nu pratar jag med Ulf Kristersson, alltså i Sveriges Television, för, det var förra året, då hade de ju intervjuat någon gammal tränare eller tävlingskompis till honom som berättade att han en gång i hemlighet presterade dåligt för att Ulf Kristersson skulle få högre poäng och så att han skulle kunna gå vidare. Det kanske är ett bevis. Han beskrevs faktiskt väldigt mycket som en tävlingsmänniska, men det var ändå så här, men för att han inte skulle komma två så.
Men vet du vad, politiken behöver två år också. Och nu kanske han kan få chansen att bli två i sitt eget block också.
Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Jag är baske mig ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Alltså kalla fakta.
Mm-hmm.
Avslöjande om partiernas sätt att kringgå kammarkollegiet och rapporteringen om vem som har fått...
Om partifinansiering.
Exakt, vem som har gett pengar till partierna.
Mm.
Det var, tyckte jag, otroligt inspirerande journalistik. Liksom metodmässigt, tycker jag. Nu kanske inte lyssnarna av den här podden superintresserade av journalistisk metod. Jag vet inte. Men vi stod ju i just den här podden i februari och pratade om partiernas pengar. Och vem som har mest och tittade på de där listorna på kammarkollegiet och hur funkar det och sådär. Och då spekulerade ju vi, Torbjörn, precis om det här. Olika sätt att faktiskt kringgå, att inte visa upp dels hur mycket pengar partierna har men också från vem de kommer.
Borde Kalla fakta granskat oss också?
Nej, men de kanske fick idén från vår podd. Jag vet inte. Vi hade ju då inga belägg för detta. Vi pratade om att man kanske kan
misstänkliggjorde ett demokratiskt system.
Ja, men vi sa så här, man kanske kan ge pengar till opinionsbildningsprojekt. Check på den, föreslog ju Gunnar Strömmer. Eller man kan kanske...
dela upp det, sa vi väl, måste vi ha sagt.
Osäker på det. Jag minns att vi pratade om att man kanske kan fakturera, alltså man kanske kan göra en kampanj till exempel utan, alltså vi pratade om olika fakturaupplägg och det fanns ju också. Men vi, nu har ju Kalla fakta kommit på ett otroligt kreativt sätt att belägga det här då genom att låta två affärsmän ringa runt och säga att de vill donera pengar anonymt.
Och det här var riktig affärsman, det var väl det lite som var uspen här. För att man kan tänka sig att vem som helst skulle kunna ringa in och sen så är det man så här, kan du googla där? Och man bara, det finns inte.
Ja,
men det
verkligen.
Här fanns.
Och ganska, de är ju anonyma i presentationen, men de var ju inte anonyma gentemot partierna.
Nej, och vi har ju intervjuat en av dem.
Anonymt dock.
Ja.
Nej, men, och ofta tycker jag då, om vi liksom håller oss till den journalistiska diskussionen, att väldigt bra politikgräv görs av personer som inte är politiska reportrar. De kommer ofta in från sidan med ett bra perspektiv och gör bra gräv. Det man kanske missade i Kalla fakta, tyckte jag, var det som jag egentligen tyckte var mest brännande. Och det var Sven Dahls roll i det här, i Liberalernas upplägg. Sven Dahl är ju statsvetare, används ofta i medierna som kommentator kring just Liberalerna. Och jobbar nu på Timbro. Han drev innan Liberala nyhetsbyrån, nu jobbar han på Timbro, chefredaktör för tidningen Smedjan.
Mm.
Och det intressanta med honom är ju inte bara att han har gjort då det här upplägget där han på någon slags kreativ faktureringssätt skulle kunna hjälpa den här affärsmannen att inte synas, utan att han var ju väldigt central i liberalernas omsvängning till att byta lag, liksom hoppa av januariavtalet. Han var ju en av de viktigaste personerna i den interna debatten. Han var på Liberalernas krismöte och presenterade sina siffror om att väljarna vill inte se ett mittenalternativ mellan C och L eller en sammanslagning av de här partierna, utan ska Liberalerna få stödröster så ska man gå höger ut.
Han gjorde ju egna opinionsmätningar, alltså som han fick pengar från, jag tror det var Karl Staffs fond eller möjligtvis
Karl Staffs minnesfond var det.
Eller, det var inte Åhlinstiftelsen, ja, någon utav de här små liberala pengapåsarna. Så det var ju ett väldigt en intensiv och riktad och framgångsrik kampanj just internt i partiet. Och det där tycker jag är spännande, för alltså han var ju också med i opinionsbildningen internt i partiledarstriden, alltså den som ledde till Nyamko Sabuni och som sen då ledde till Johan Persson. Jag tycker det är intressant, för jag skriver en text där jag jämförde hela det här Kalla fakta-reportaget med den historiskt största skandalen när C.G. Ekman som var statsminister misstänkliggjordes för att ha mutats av Ivar Kryger, affärsmannen. Han var inte anonym då, Ivar Kryger. Han hade dött precis, tagit livet av sig. Jag ska inte fördjupa mig i den skandalen. Men det riktigt spännande är att...
Hade han tagit emot pengar med ett löfte att genomföra viss politik?
Alltså till C.G. Ekmans försvar så ska vi säga så att regelverket var ju annorlunda då. Man fick ju absolut...
Riksbankens roll var annorlunda. Det
fanns inget partistöd och massa grejer. Men han hade tagit emot pengar av Kryger. Och Kryger hade antecknat i sina minnesbok att han skulle ge 50 000, alltså idag 1,5 miljoner, 3 gånger till Ekman. Och de här datumen korrelerade ganska mycket med 2 stycken viktiga möten i Riksbanken, som ju inte var fristående precis, utan där statsministern som Ekman var då kunde påverka utgången. Och båda de tillfällena i riksbanksmötena, de ledde till att Riksbanken beviljade Kryger sjukt stora lån för att hans stora företagsimperium inte skulle gå under. Vilket det ju sen ändå gjorde, och så tog han livet av sig och sen liksom kom allt där upp till ytan.
Det låter ändå som en bit ifrån det vi såg i Liberalerna.
Men det är riktigt intressant. Det kan man ju säga. Det var en annan nivå, och sen kan det diskuteras huruvida Ekman verkligen påverkades av pengarna. Men han misstänkliggjordes, och det är ju själva poängen. Alltså det funkar ju så här med korruption att själva misstanken räcker för att det ska vara ett problem. Men det intressanta som du är inne på, att här finns ju också ett partipolitiskt underliggande motiv och så vidare. Alltså, ta Sven Dahl-situationen här på våren när, nu försöker jag alltså sätta mig in i hans huvud, här på våren när Kalla fakta ringer Liberalerna ringer Sven Dahl, frågar kan du hjälpa till? Liberalerna är utdömda. Det här projektet som han och de ledande liberalerna har investerat i är att gå höger ut. Det håller på att gå käpprätt åt helvete. Opinionsmätningarna som visade att går vi höger ut och lämnar januariavtalet så kommer vi få stödröster från Moderaterna. Det har inte hänt alls. De kanske var ganska desperata i det läget. Och då måste ju man ta in att här finns ju en partipolitisk miljö. Och precis det använde, för nu är ju inte C.G. Ekman levande längre, men innan han dog så hävdade han ju hela tiden att han inte hade gjort något fel och att det här var en komplott och en kampanj från Felix Hamrin, hans finansminister i alla fall, eller människor som ville göra Felix Hamrin till ny partiledare. För Felix Hamrin ville sluta upp med det här att vara en vågmästare i mitten som Folkpartiet var hela 20-talet och bli ett mer högerparti som kunde göra upp med det konservativa högerpartiet Moderaterna och därmed dominera riksdagen på det sättet istället. Och Felix Hamrin tog också över som partiledare när Ekman fick avgå på den här skandalen. Så Ekman menade hela tiden att det här var ju politiskt. Det var inte själva om det var moraliskt rätt eller fel, utan men, det var några som ville uppnå något annat politiskt.
Och det, så var det också i kalla faktiskt avslöjande, eller nej?
Nej, men det finns ju den här kontexten av att det här är ju en gruppering, och Sven Dahl har ju haft den här rollen av att vrida partiet åt ett visst håll. Och den är ju
intressant. Jo, men och det kluriga här är ju så här, i vilken egenskap har han då haft det? Har han haft det som statsvetaren eller som personen som väl faktiskt aldrig har varit aktiv i Liberalerna, men liksom på olika sätt nära knuten till Liberalerna?
Konsult.
Eller har han haft det i egenskap av anställd på Timbro? Och liksom, alltså det är så många varv av kladdighet i detta. Att i mitt huvud blir det väldigt svårt att bara reda ut.
Och nu vill väl ingen reda ut det där, precis nu. Liberalerna verkar vara upptagna med annat.
De har ju försökt krishantera, och det stora problemet är väl att man skulle kunna tänka sig pengar i politiken. Det låter som någonting som skulle kunna bli en valfråga, men lite så här, tänk vad Magdalena Andersson måste ändå vara arg på sin ekonomichef som gjorde att sossarna blev befläckade med detta. Annars fanns det ju en sån liksom röd-grön attack mot att titta på de här hemska typerna på andra sidan. Men det går ju inte att göra, för då skulle de alla säga så här: okej, nu får vi sluta hyckla här. Sossar, ni vill ju ha de här smutsiga pengarna ändå.
Och SSU var ju också med i reportaget.
Ja, så det faller på många, och jag kan känna en sån här, okej, problemet ligger hos mig, i betydelsen av att den här självbilden som många politiker anförde, liksom vädde till, vi är så okorrupta, har jag alltid haft med mig och trott på. Och
du är naiv.
Jag har varit naiv. Politiker behöver de här hårda lagarna som ofta finns i andra länder. Och det är just den här problematiken med att så här, vad var det exakt som hände här? Det blir extra problematiskt. Sven Dahl tycks ha liksom sagt så här, då får du gå och luncha lite med en riksdagsledamot. Jag vet inte hur attraktivt det är, men det visar ju ändå på någonstans, liksom ger ju tanken av pengar ger tillgång. Och frågan är ju, det är ju alla de här frågorna som ställs. Det är ju väldigt så här, politiker blir så här arga att ni kan inte bevisa någonting, och nu får väl vi institutionellt från mediasidan och säga så här, det finns väldigt många rimliga frågor att ställa sig, och det är inte att ropa varg att ställa de här frågorna när vi ser sådana flagranta brott mot det vi trodde
men
var lagen.
Vet du vad jag kände när jag såg Kalla fakta? Jag tyckte, på något sätt reagerade jag starkast över kontrasten mellan då vad de sa när kameran var på, och de visste det när de stod och liksom med sina fina ord och transparens och demokrati och viktigt för medborgarna och sådär, och sen så hur det lät när de inte visste att de blev inspelade. Men då kände jag så här, ja, vi kanske till viss del bidrar till det där, och också, alltså, ja, men det jag tänker är, ni får säga emot mig nu, för den här tanken är liksom inte riktigt färdig tänkt, men Vi använder ju oss väldigt mycket av bakgrundssamtal. Mm-hmm. Vi låter ju ofta politikerna och tjänstemännen vara anonyma och berätta saker för oss, så att de låter som de gör när de inte vet att kameran är på. Mm. För att annars låter de bara så som de gör när kameran är på. Och ja, det är ganska värdelöst för, liksom, för oss, givet liksom, journalistiskt material. Men det är så här, vi går ju också hela tiden med på och är en del i att de får säga en sak utåt och en sak inåt.
Mm. Och vi har tränat dem att de förstår inte att när det kommer andra journalister som säger så här, nej, hyckleri, så här får man inte bete sig, det är hycklande. Vi har låtit dem komma undan med, ja, det, att vara dubbelansiktade.
Ja, och man sätter ju på något sätt sig själv i en situation där man inte kan då säga så här, så här säger de, alltså de ljuger på kamera och inte, liksom, för att man är en del i det. Fattar ni vad jag menar?
Ja, men det...
säger att jag har fel.
Nej, men det är ju svagheten i detta som journalistisk metod, det är med bakgrundssamtal. Att man kan ju hamna i lägen där man så att säga vet att person X egentligen tycker någonting annat än vad den säger i Aktuellt.
Ja.
Och så kan man inte bevisa det.
Nej, och man kan inte, precis, för då har man, ett källskydd. Precis. Eller...
Det skulle vara
men det är ju inte, jag tycker, det kan vi ju vara transparenta med att det är svagheten i den här metoden. Men det är ju inte så att, jag tycker du tar på dig för stort ansvar om du så att säga har skapat eller format politiker som tycker att de kan säga en sak i en stund och en annan utåt. Att det skulle vara ditt ansvar eller vårt ansvar eller den här journalistiska metodens ansvar.
Men skulle det inte vara skönt motsatsen om vi hade politiker som stod för vad de tyckte off camera så att säga? Jag undrar, det finns ju ett frö kring Sverigedemokraternas argumentation att så här, men vi har ju varit ett mobbat parti, det har ju funnits sociala sanktioner mot oss om man ger pengar till oss, då blir det en artikel i Aftonbladet tror jag, som de pratade om i Kalla fakta. Där skulle man ju kunna säga så här, nej men så vi, och det har ju sagt, vi var ju emot den här lagförändringen och det finns ju ett sätt att argumentera så här, nej men det kanske det finns en rättighet att veta var pengar kommer ifrån. Partier men, behöver det här bränslet.
Men man får ju inte bryta mot lagar man var emot.
Nej, det är helt liksom, korrekt sagt. Men jag menar, du skulle kunna argumentera, liksom, Sverigedemokraterna skulle kunna säga så här, ja, vet du vad, det var dumt, vi gjorde det här. Om de menar nu att de verkligen har brutit mot lagen eller om de bara har kringgått lagen, om de har rundat lagen.
Eller det är försökt, lite olika saker. Försökt runda andan i lagen.
Ja, runda en anda i lagen, det hör, det blir väldigt fluffigt här. Men att det skulle vara intressant att höra, så här, finns det några som vågar argumentera för motståndarsidan? Så här, att, vet ni vad, allting har blivit så dyrt. Vidriga Schibsted, ni tar alldeles för mycket pengar för era annonser. De här 90-talisterna, 00-talisterna, har ni försökt anställa en 00-talist? De kräver 70 000 ingångslön för att du vet, komma med ett buntband.
De vill aldrig bara, jobba på
och sätta upp alla fisk med buntband, jag förstår. Ja. Nej, det vore ju intressant, för jag menar, tidigare när man har diskuterat partifinansiering så har det ju det framförallt från moderat håll alltid funnits en argumentation och gör nog fortfarande, fast den inte alls har hörts i den här debatten, av att alltså yttrandefrihet och åsiktsfrihet, det är att också få skänka sina pengar till organisationer eller föreningar som driver de idéer eller åsikter som man själv sympatiserar med. Ni kan ju inte förbjuda mig för att jag har råkat bli rik att ge pengar till Rädda Barnen. Och då kan ni heller inte förbjuda mig att ge pengar.
Men det
pengar,
får man väl göra idag. Det är väl bara så här, måste man säga
till Vänsterpartiet.
Ja.
Eller till Centerpartiet eller till vilket.
Men har du rätt att vara anonym?
Det menar ju en del då, ja. I tidigare argumentation, att det måste man ju få ha. För annars så inskränks ju både min yttrandefrihet och min valhemlighet och en massa saker. Men den debatten eller den linjen har ju verkligen inte hörts nu. För det vågar ju ingen
nej, men
säga
då, den är ju, nej, precis. Och det har ju inte bara med det här programmet att göra, utan också hela idén om att liksom, välfärdslobbyisternas roll i politiken. Till
absolut.
Exempel.
Och det, i grunden så är det så att hur partier finansierar, alltså man brukar ju säga, det här är ett gammalt tyst citat om det är ingen som vill veta hur en lag blir till eller hur en korv stoppas. Det ska man bara vara tyst om. Men det som det verkligen är tyst om, och det är därför det här programmet är välgörande, är ju partiers finansiering. Det vill absolut ingen prata om annat än i de talepunkter och i de väldigt snäva ramar man har satt upp att man kommunicerar.
Men det, förlåt också, nu var jag lite så här gnällig och partiernas vägar. Det är så dyrt att kampanja, man bara, men vi häller ju skattemedel över dem. Det var ju det här som var poängen. Vi skulle ju hälla dessa offentliga medel så att de inte skulle bli sugna på korruption. Och man undrar så här, hur mycket skulle de kräva för att så här känna så här, nej, vi behöver inte ta emot några liksom sketchy bidrag eller någonting.
Men det finns ju en annan diskussion att det där är ett problem med partifinansieringen, alltså skattepengarna. Exakt, att du inte har medlemmar, eller att man ska ha gräsrotsfinansiering som Bernie Sanders, för att då hamnar man verkligen nära folket istället för eliten. Mm. Så det finns ju flera perspektiv på detta. Mm. Men att bryta eller runda, medvetet runda en lag är väl ändå, det är väl aldrig okej.
Men det här reportaget, kommer det få betydelse i den här valrörelsen? Alltså är det här valstugereportaget från 2002?
Jag tror ändå att det kan få betydelse i allmänt förtroende för partierna. Alltså man har ändå alltid trott att de är korrupta och nu har vi bevis för det. Alltså inte, nu pratar jag inte om mig själv utan allmänheten.
Okay,
att det bidrar till en allmän känsla av politiker för akt. För då skulle det vara de här brotten som kanske då både politikers förtroende och kanske röstandelarna skulle kunna gå ner. Vi har varit inne på den lite spaningen. Att är det här valet som vissa väljare kanske känner, det är inte riktigt värt att delta.
Mm. Jag tänker att det, frågan är om det blir konsekvenser liksom i något av partierna. Alltså förutom att några tjänstemän har fått ta time out eller sluta eller avgå och sådär. Och då ligger väl ändå Liberalerna närmast. Inte minst med tanke på det övriga som har hänt den här veckan med Liberalerna, att de har börjat bråka igen internt. Mm. Om en jävla kampanjbuss.
Mm. Precis, om den här power-turnén Ny energi för Sverige som partierna är i just nu i en liten minibuss. Liberalerna har dock klivit av bussen, de var bara med första dagen. För dem var det bara ett studiebesök och ingen power-turné. Och när man pratade med liberaler i veckan så säger de att de inte heller visste att det skulle finnas en stripad buss och en logga.
Och en slogan och en veckolång turné. På alla
jo,
kärnkraftverk, inklusive en town hall-möte och massor.
Den jag pratade med säger så här, vi visste att det skulle vara, jag pratade med en toppliberal ja. Som sa att vi visste att det skulle vara besök på alla kärnkraftverk, men vi hade inte fattat att de hade lagt in kampanjaktiviteter däremellan.
Vilka menar de att de är?
Jag tror att de menar att det är Moderaterna och att Moderaterna har styrt den här kampanjen. Eller att det är Moderaterna som har styrt upp det här som jag förstår det.
De har hyrt bussen, de har betalat någon för att sätta fast den här loggan på bussen.
Man får väldigt många uppgifter beroende på vilket parti man pratar om här. Och det är oklart. Jag tror man måste typ få se mejlen som har skickats om detta för att förstå hur det faktiskt gick till. Men... de har ju haft svårt att få ihop det här i alla fall. Det är ju tydligt. Jag pratade ju med arga Sverigedemokrater i veckan som tyckte att om Liberalerna inte klarar av det här, hur ska vi kunna få ihop en budget?
Ja, man undrar ju också vad Liberalerna egentligen vet. Alltså, om de lyckas vara ovetandes om den här ganska omfattande kärnkraftskampanjen. Och det är ju inte som att kärnkraft är ett icke-ämne hittills i den här valrörelsen från något av de fyra partierna på Ulf Kristerssons sida i politiken.
Menar du ledning eller menar du medlemmar nu?
Nej, jag menar nog ledningen. Liksom hur det bara har lyckats svepa förbi dem. De kanske missade något i mejltråden.
Men det är ju inte en super liksom, stabil bild av framtiden kanske.
Nej, men på en mer allvarlig bok så är det väl just det där. Vad om det blir intern bråk direkt, och då ifrågasätter ju ledningen, de säger att det här är ju, de här rösterna som har hörts, kritiska rösterna, det är ju bara några gamla föredettingar och några få röster eller vad de säger. Men oavsett så liksom synliggörs ju sprickan. Och detta av då något så enkelt som en kampanj om någonting de alla är ense om.
Får vi kasta in ett ännu mindre, lite dummare, torrare flisa? Det kanske är, ja, det är inte ett helt vedträ, men att se om vi kan elda på den här bubblande L-konflikten. En sak som försvann från två olika artiklar för att det inte var intressant nog, men kanske denna detalj. Jag tittade ju på när Aftonbladet partiledardebatt, och då i en paus när de vänder bort kamerorna mot Lena Melin och säger någonting sådär, då så ser jag hur Johan Persson, denna resliga hydda, går bredvid till pulpeten som står nästan till honom. Det är Jimmy Åkesson. Ja, nu lägger jag till lite beskrivning här. Faderligt lägger sina, kan du vara min här? Faderligt lägger sig om sig, och nu pratar jag hans mix här, och så whisky, whisky, whisky. Och går tillbaka, alltså inte whisky som drycken, utan viska någonting. Och jag bara, intressant, varför vill han inte göra det här? Eller liksom, man kanske inte ska gå bort så här när kameran är på en, men han var någonting så här. Så jag skickade med till vår kollega att kan du inte fråga det här, så här, vad var det han sa? Och hon frågade och fick svaret så här: nej, men jag ville bara säga till honom, lugna ner sig, han hade bråkat med så här, Robban. Och jag sa så här: nej, men vi har mer repliker
Robert
kvar.
Robert Aschberg som ledde debatten.
Precis. Och då kände jag lite så här: aha, men var det lite det här ändå en nivå utav samspelthet som kanske partiet inte känner till, att du vet så här, istället för om man tolkar Jimmy Åkesson föll tillbaka i gamla maner, du vet, nu ska jag, min motpart i media, Robert Aschberg, din usling, ta den fighten istället för att bråka med dem på scenen. En gammal folkpartist, liberalpartist, skulle kunna ha sagt så här: åh, du Trump, Orban, sluta med det där, vi ska ha frihet och demokrati här. Istället så kommer killen med grillen, Pappi, och bara så här: du, you youngin, jag lugnar ner dig lite. Varför blev han plötsligt en amerikan? Jag vet, lite oklart i min liknelse. Lugna ner dig, snälla, Jimmy, behöver inte vara så himla stressad. Vi har repliker kvar. Det kommer lugna sig.
Det var ju mer gnällbälte, det får man säga. Men poängen då är att här, du menar att här avslöjar Johan Persson i omfamningen.
Kan det vara så att Johan Persson blev nervös över att så här, att Jimmy Åkesson bråkar med trolljägaren Robert Aschberg, kommer inte falla väl ut hos mina väljare, ja. Så nu säger jag till honom att lugna ner sig. Var det
precis
så?
Precis, det var så jag tänkte, på samma sätt som man liksom hörde så här att du vet, något parti på den andra sidan har försökt så här koordinera så här: ta inte lika många repliker på CF, liksom ha inte så många direkta fighter, vi ska inte ha den dynamiken hela tiden. Kanske fanns det en sån perspektiv.
Om jag får avrunda här då. Möjligen är vår diskussion om det här Kalla fakta-reportaget lite symptomatiskt. Alltså, det kanske inte blir så stort i den här valrörelsen. För precis som det här samtalet så slutar ju alla samtal i regeringsfrågan ändå. Och i hur de här oheliga allianserna kan eller inte kan hålla ihop efter valdagen.
Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Stupid in an
election year. Stupid in an election year. Det är oerhört svårt att hänga med, tycker jag. Alltså att tiden, alltså dygnen har för få timmar för att man ska hinna se alla utfrågningar, alla debatter, läsa alla partiledarintervjuer och lyssna på alla poddar. Och,
ja.
Eller jag har jättesvårt att få ihop livet.
Jag tror alla
just
mörker
nu.
Att och inte, alltså, det är ingen som riktigt gör det.
Nej, men det sjuka, Torbjörn, är ju att du sitter och kollar på gamla valvakor. Hur hinner du det?
Okej, du avslöjar att jag inte ser allting av det.
Nej, för
aktuella.
Nu ska du prata om en valvaka igen.
Nej, ja, men det är så här. Jag såg i 2002 års valvaka, faktiskt inte i sin helhet, men första två timmarna. Häromdagen. Och det var en grej som var riktigt intressant. För att det här valet är ju det Moderaterna imploderar på grund av valstugor, reportage och Bolundgren och skattesänkningar. Det går jättebra för Lars Leijonborgs folkparti. Och så går det bra för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna blir beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och då får Gudrun Schyman frågor om hur hon ska förhålla sig i regeringsfrågan. Och det är så intressant, för så här hör man ju aldrig vänsterpartister idag säga.
Men är det här en regering som ni skulle i något läge kunna vara beredda att fälla?
Ja, alltså vi fäller ju politik som vi inte tycker om. Det är vad vi gör.
Vi fäller inte en socialdemokratisk regering. Det är liksom en påminnelse om att det är ju så vänsterpartiet i princip alltid har agerat. Men inte
hur,
längre gör.
Men hur fäller hon politik då?
Ja, hon mörkar ju frågan. Hon vill inte säga heller att nej, jag tänker ju aldrig fälla en socialdemokratisk regering. Men jag är emot dålig sakpolitik förstås.
Som exemplet 90 när det var lönestopp, väl? Mm. Då fällde man ju en regering som kom
undantaget.
Tillbaka. Det är ju det stora undantaget som vi bara ska förhålla oss till.
Ja, som bekräftar regeln. Men nu gäller ju inte den här regeln längre. Lite längre fram på kvällen så kommer också de två pojkar från Vänsterpartiet fram. Lars Ohly och Kalle Larsson. Carl Larsson som då var en framträdande riksdagsledamot. Och han säger så här.
Men allt beror ju på vilken form av samarbete vi får. Alltså en regeringsmedverkan är ju inte möjlig utan att vi hittar en regeringsförklaring som vi verkligen kan komma överens om.
En regeringsmedverkan blir inte möjlig. Han vill inte sitta i regering. Vänsterpartiet 2002 vill inte vara med i regering. Utan det är liksom ingen drivkraft som är viktig för dem. Medan nu så är det här helt centralt. De vill ju in i regeringen. Och det är extra spännande eftersom Kalle Larsson nu tror jag har titeln kanslichef och jobbar på liksom Vänsterpartiets organisation.
Och är gift med Ida Gabrielsson, vice ordförande.
Hon som tillsammans med Norsi bestämmer. Och man fick också i den här taldokumentären som SVT sände någon slags känsla av Ida Gabrielssons och Kalle Larssons livssituation. För de beskriver där hur Ida och Norsi alltid skriver alla tal i sista minuten. Alltså dygnar.
Vi kör ut min man och så sitter vi hemma hos mig och skriver i några dagar innan. Och så hör personalen av sig, vad är utkastet någonstans? Vad håller ni på med egentligen? Då säger vi, nej men det är snart klart och vi ska bara fixa lite mer. Och, ja, förhoppningsvis blir vi klar så att Norsi hinner sova lite i alla fall innan hon ska framträda.
Jag är så inte förvånad över detta.
Så ja. Kalle Larsson lämnas med barn, hem, alla plikter. Ida öppnar en flaska vin med Norsi och nu fixar vi kongresstalet.
Jag tänker också en kall pizza.
Det var därför sannolikt. I Almedalstalet de citerade förra årets Almedalstal lite grann. De fick kanske inte ihop ett helt nytt.
Men vad roligt för Ida bara så här, jag pratade med Kalle, vet du vad, vi var dörrmattiga. Vår förra grej, det var dörrmattigt. Och Norsi bara, jag hör dig, vi kan inte dörrmatta oss längre. Bort från dörrmatteriet, nu kommer nya tuffa Vänsterpartiet. Vill du sluta i poängen att det är SD som är det nya V2002? De vill inte heller sitta i regering.
Det är en bra poäng. Nej, jag hade mer tänkt poängen att när man ser de här gamla valvakorna så inser man ju hur bra det var för Socialdemokraterna förr i tiden.
Att och ha vilket, mycket röster.
Vilket, ja, inte bara det. Fast också det här partiets inställning. Och vilket faktiskt stort problem Magdalena Andersson kommer ha om hon skulle liksom lyckas ta sig till ett valresultat där hon blir statsministerkandidat.
Men valet 2002 var väl också lite början på slutet på det här? För det här var ju valet om Miljöpartiet sidoförhandlade med Lars Leijonborg. Han drömde om att bli statsminister för över en mittenregering.
Yep.
Och sen så föll det. Centerpartiet drog sig ur och då kom man tillbaka till Socialdemokraterna men krävde det här 121-punktsprogrammet och tjänstemän i regeringskansliet. Precis. Det var liksom ganska på ett sätt likt januariavtalet. Och efter det där lärde sig Miljöpartiet, sen kom Peter Eriksson, sen lärde sig Miljöpartiet att nu måste vi sätta hårt mot Socialdemokraterna, vi måste göra upp med högern.
Det 20 år till för Vänsterpartiet att fatta det.
Ja, och sen har ju Vänsterpartiet väldigt mycket kopierat Miljöpartiets strategi. Det de gjorde, liksom, vi måste fälla Socialdemokraterna, det är det enda de förstår.
Ja, det var
sen fällde ju aldrig, Miljöpartiet fällde ju aldrig en regering, men de gjorde ju upp med högern om arbetskraftsinvandringen till exempel, som ju slog mot klassisk S-själ.
Alltså den här idén om Socialdemokraterna som bara förstår så här, att vinna är det enda, eller att typ få ett sånt hårt slag att de skär av hälsenorna på oss. Det är liksom som ett fantastiskt urtidsdjur nästan, som bara så här. Det finns av och på.
Du är fast i dina urtidstjuv. Det här sa du förra veckan också.
Men handlar
Nej,
inte...
Jag drömmer mig tillbaka till den. Det är en bättre tid än 2012.
Handlar inte det här valet till viss del för Magdalena Andersson också om ifall hon kan visa att hon kan kontrollera Vänsterpartiet eller inte?
Jo.
Alltså jag tänker, det har ju, Ulf Kristersson har ju lite redan, han har ju gett upp det där. Han har ju bara öppnat famnen på något sätt. Ja. Medan Magdalena Andersson mer måste bevisa för både Annie Lööf och för väljarna att Vänsterpartiet kommer ha en roll som...
Jo, men det är det nog. Och det där låter ju väldigt komplicerat och svårt. Och det är väl därför jag tittar på 2002 års valvaka.
Det var enklare då.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.